Idag sitter vi på Hush Hush på Linné. Mm. Jättefint här inne.
Alltså tyst, jag vill... tyst.
Tyst, tyst, inte Hush Hush.
Precis.
Mm. Mm. Världens finaste ställe.
Alltså jävla fint.
Hush Hush.
Hush Hush.
Mm.
Hush Hush.
Jag tror att det är bra för oss att sitta här också, för att ljudisoleringen är bra här också.
Ja.
Så akustiken fungerar mycket bättre. Ska jag ta Baltimore?
Ska vi ta Baltimore?
Ja, jag vill ta upp det. Jag vill ta upp det. Mm. På vägen hit så fick jag reda på att det pågår kravall just nu i Baltimore. Mm. I USA. Där en svart man igen fallit offer för polisbrutalitet.
Du har verkligen fastnat för den här nyheten nu.
Jag har fastnat för den. För att det är inte första gången.
Nej.
Ferguson var det förra året?
Ja, det var något år sedan typ.
Ja. Och 2012 Trayvon Martin som sköts. 17 år av Neighborhood Watch. Killen George Zimmerman.
Men tänker vi att allt det här är USA-relaterat då?
Jag tror inte att det är det. Det är mycket som är USA-centrerat, men jag tror inte att det är...
Det är inte unikt för USA.
Nej.
Absolut inte. Däremot så är det ju som en... Det vittnar ju om strukturell diskriminering.
Mm. Ja, verkligen.
Och när sådana här kravaller uppstår så... Jag vet inte. Det, kravaller, det känns som att det är folkets svar på något sätt.
Mm.
Mm. Men det var ju så, han dog i samband med att han blev gripen av polisen och nekades sjukvård. Till en skada i ryggraden som myndigheterna inte har släppt information om vad det faktiskt var som hände. Varför han hade den här skadan. Mm. Det enda man vet är att det sker en intern utredning just på grund av att poliserna vägrade honom sjukvård under hela resan till polishuset. Och i samband med hans död så kom det en del fredliga demonstrationer. Men det är igår i samband med hans begravning som de här upploppen har skett mot polisen.
Mm.
Så det är extremt polishat för att man anser att polisen är rasistisk i Baltimore. Och nu är det ju sjukt. Nu har de tagit in undantagstillstånd och det är utegångsförbud. Och det är liksom nationalgardet inkallat och Obama har mötet med borgmästaren i stan. Alltså det är
för att hantera kravallerna eller för att undersöka
för att hantera varför? Kravallerna. Ja. För att det är så pass, alltså de håller på med det i hela stan. Liksom.
Obamas närvaro måste ju vara någon form av...
Ett bevis på att det är på allvar?
Ja, hans närvarande är ju ett bevis på att det är allvar. Och det är också symboliskt, väldigt symboliskt, att han befinner sig där.
Ja, ja.
Världens mäktigaste man befinner sig där. Då betyder det att det är något
signifikant.
Ja, att det är
signifikant.
Det betyder att det är signifikant. Tack.
Men man kan ju tycka också att okej, Obama är president, han måste... Ja, men jag tänker, han är svart. Borde inte han kunna... Okej, det låter jättegeneraliserat, men han är svart. Borde inte han på något sätt kunna relatera till demonstranternas ilska?
Ja,
eller man
det,
kan
gör
ju
han, det gör han säkert. Ja. Men jag tror också att han får inte visa känslor på det sättet. Han yttrade sig ju om Trayvon Martin-fallet 2012 och han Ferguson.
Men nu är det ju inte allt mycket om att... Det hjälper inte att förstöra stan. Eller det är vad man säger i alla fall officiellt. Mm. Att de inte kommer komma någonstans av att förstöra stan.
Men det känns att det, så säger folk alltid.
Så säger eller folk hur? Alltid.
Alla våldet säger det. Alla medier, människor säger att det hjälper inte. Det,
men
våld
är ingenting. Våld verkligen så? Alltså är det så meningslöst med våld?
Men det är det ju inte.
Våld betyder väl att de är maktlösa. De vet inte vad annars de ska göra. För ingen hör dem.
Det är motstånd mot makten.
Hanna Arendt.
Hanna Arendt.
Ja. Älskar henne. Våld är tecken på maktlöshet.
Ja.
Absolut.
Men samtidigt, när sådana här saker sker, alltså kolla på Husby i Sverige, alltså när sådana här saker sker så följs det alltid av diskussion också, då tar man faktiskt upp problemet alltså, och talar om det.
Men tänk på människor som dör eller skadas i sådana här våldsamheter, är det värt det?
Ja, men...
Nej, fast det är väl inte det de tänker när de går ut.
Jag tror inte det är det. Det handlar...
Men det är det aldrig, men jag tänker vet. På de här demonstrationerna i samband med valet var i Sverige nu. Med SD fick väldigt mycket liksom. Alltså innan valet innan valet nu som hade höstas så var det ju väldigt många såna här SD ska hålla eller Jimmie Åkesson ska komma till
vi går dit
och väljer ryggen mot demonstrationer. Men det var också väldigt mycket våld. i samband med det.
Ja, jo, jo.
Det var ju vissa som yttrade, ja.
Och ja, där var jag ändå kritisk. Extremt kritisk. Alltså jag hade kompisar som gick dit och jag tyckte det var för våldsamt. Jag tror att SD var mer på det där. Mm. På att Jimmy målade upp sig själv som ett offer än att det liksom blev positivt. Och någonstans så tänker jag ändå att våld inte ger någonting.
Men det är väldigt lätt för oss att säga också att våld inte ger någonting. Tänk de människorna som befinner sig i getton, in the project, som inte kan, som de har ingen möjlighet att göra sin röst hörd. Absolut inte. Och de har ingen möjlighet att skaffa ekonomisk makt heller. De har ingenting. Vad ska de göra då?
Nej, då alltså återstår jag
det. Då
alltså
återstår ju bara våld.
Eller förstår är väl ett överdrift. Jag kan ha förståelse för det.
Jag förstår det faktiskt. För att man ser, kolla franska revolutionen till exempel.
Mm. Men ja.
Det handlade ju om att det är ju någon form av revolution. Alltså, små revolutioner sker alltid i samhället, ja, tror jag.
Men den franska revolutionen var ju ingen liten.
Nej, men precis.
Och
men
där halshugg vi folk, tycker du att det var rätt också?
Franska revolutionen ledde ju fram till så som vi har det idag, eller hur?
Napoleon, men är det rätt att döda människor för det?
Jag vet inte, nej. Jag tycker inte att människor ska dö. Däremot så förstår jag våldet. Alltså att fighting fire with fire.
Ja, ja. Men det är lite där jag är. Alltså, jag är inte så här att jag tycker att jag tappar bort mig.
Du kommer tillbaka snart. Mm. Min tanke är i alla fall så här, att när strukturellt våld och i samband med strukturell diskriminering är så påtaglig och människor inte kan ha någonting att sätta emot, då förstår jag varför våld yttrar sig, för det är det enda de har att komma med.
Ja. Men då kan jag säga det så här, att visst att jag förstår för att det är våld, att varför våldet sker. Alltså jag förstår det, att de här människornas maktlöshet, att det våldet är det medlet folk tar till. Men är det verkligen den enda vägen? Är det enda sättet för oss att stå emot strukturella ojämlikheter, är det genom våld?
Ja.
Jag tror inte att det är det enda, men jag tror att man...
Inte för oss som bor i Sverige.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, jag tror att
det är det som
händer. Våld är det som sker. Mm. Men om vi ser det mer alltså, hypotetiskt, att i teorin, finns det andra vägar egentligen? Alltså, går det fortare våld? Är det det jag menar?
Nej, men det är väl kanske att man... ja, men som du säger, fighting fire with fire, att... Om polisen är våldsam, vad tjänar de utsatta på att göra en
fredlig Gandhi, demonstration, liksom? Tänker de leder ingen.
Nej, precis.
Om alla, tänk alla de här som gör kravaller, om alla de ställer sig på gatan i hela Baltimore utan att göra någonting, skulle inte det vara effektfullt då, menar ni?
Effektfullt skulle det absolut vara, men vad skulle det åstadkomma?
Jag tror att det skulle åstadkomma någonting.
Det är systemet det är fel på.
Ja,
systemet bryr sig inte ifall det står tysta
människor på gatan. De här, hur många människor är det som gjort upplopp? Har vi en siffra på det? Väldigt många människor i alla fall. Alla de här människorna som har varit våldsamma, ställ dem på gatan. Ställ dem på fasta en vecka på gatan i Baltimore utan att röra sig i fläcken.
Det har inte hänt någonting.
Vad sa du?
Jag är övertygad om det är inte spelat.
Jag tror att det hade kunnat hända någonting.
Inte i USA.
Men jag tror att det är svårare att kunna förena folk till något sånt.
Men inte där. Inte där ett marginaliserat folk som redan har ingenting. Alltså...
Men det är ju inte bara svarta som har gjort upplopp.
Nej.
Det är ju människorättsaktivister. Det är ju folk absolut. Från väldigt många olika...
Men det är ju en viss demografi som lider mest.
Jo, jo.
Eller hur? Mm. Alltså, vi tar det här exemplet då. Medborgarrättsrörelsen under 60-talet. Mm. Jättevåldsam. Svarta pantrarna. Men det ledde ju någon vart också. Mm. Eller hur?
Så våld var en enda väg? För jag vill inte tro på det.
Jag tror att det är ett viktigt verktyg. Även om jag inte tycker om våld, vilket jag inte gör, så jag måste ju också erkänna att det faktiskt är effektfullt och det funkar i många avseenden.
Alltså just i såna här frågor så tror jag inte att det är rätt svar. Alltså, för det blir fel. Nu vet jag inte vad jag ska säga ens, men...
Men det, så här, alltså det blir... Då kan någon ställa sig upp och säga det ni gör fel för att ni är våldsamma.
Precis.
Då kan man helt plötsligt måla ut förövarna som offer på grund av att man utövar våld mot förövarna.
Fattar ni vad jag tänker? Men tvärtom, att offret den svarta Eller,
den svarta är ju offret här.
Ja, att den blir förövaren själv.
Vi kan kalla honom namn. Gray heter han. Ja. Han var offret. Mm. Och han är ju fortfarande offret för han är död. Mm. Men om man kan tänka, offret är de som utsätts för de här strukturella ojämlikheterna. Mm. Men om man går emot poliskåren med den våldskraften som man gör nu, så blir ju polisen offer. Fast det var de som var förövarna där. Precis som när vi gick emot Jimmy Åkesson med våld i demonstrationerna inför valet. Så blev Jimmy Åkesson offer.
Ja.
Men Jimmy Åkesson hade utövat våld.
Nej. Men det är det. Jo, man har målat upp det. Man har målat upp det som att han har blivit utsatt för våld.
Men polisen i USA har faktiskt använt våld på riktigt.
Jo, jo.
De använder ju kontinuerligt övervåld. Och de mördar.
Men det är ju det att när man själv, det här är ju mest basic, men när du själv gör något som den andra har gjort mot dig, så sänker du dig till samma nivå. Mm. Använder du våld mot någon som använder våld mot dig?
Den funkar väl bara egentligen om man redan är på samma nivå. Om det är någon här uppe, om någon här uppe står och sparkar ner på den som ligger här nere och den är ner och sparkar tillbaka.
Jo, jag vet, jag tror ändå inte det.
Det är inte alls samma olika grejer.
Nej, jag tror inte det.
Det finns verkligen en sån, men det är typiskt kristen grej också.
Mm.
Det här, om någon slår dig, väl andra kinden till.
Precis.
Jag tror inte på det.
Nej,
det är jättejobbigt att tro på, för man vill inte.
Du ska ju tro på allt.
Precis.
Nej, men jag förstår vad du menar, för man vill stå på den svaga sida och legitimera att det är okej för den att slå tillbaka.
Alltså, jag
oavsett hur den gör det.
I så fall, det är ju samma sak. Den premissen förutsätter ju att man startar på samma nivå. Det förutsätter ju att man har samma medel att slåss med i världen. Det har man inte.
Men det har man ju aldrig.
Nej.
Så om man aldrig har samma medel att slåss med, så skulle den premissen aldrig funka, då menar du?
Nej, för om man...
Du tror ju snarare inte på premissen i sig. Det handlar ju ingenting om att man är på olika nivå. Nej. Du tror inte på det här vän andra kinden till logiken. Nej.
Precis.
Alltså kommer du inte tro på det när det handlar om olika nivåer eller samma nivåer eller vilken nivå vem pratar om.
Mm.
Men jag och Josefin tycker ändå att premissen i sig är en ganska logisk grej.
Men
alltså om du är med en örfil och jag ger dig en örfil, då kommer du slå tillbaka på mig, så kommer jag slå tillbaka på dig, och så kommer det eskalera.
Mm.
När ska våldet ta slut då?
Men jag talar om USA. Alltså att människor som befinner sig i misär, i fattigdom.
Ja.
Är det spöta?
Hur kan de vända andra kinden till?
Jag vet. Det är det som är
det funkar svåra. Inte.
Nej. Men nu, okej, okay, då förstår jag vad jag menar. Att inte, alltså deras våld kommer inte sluta av att de vänder andra kinden till.
Mm, nej.
Nej. Men det finns, du behöver fortfarande inte sänka dig till samma nivå.
Och själv bruka våld. Då hade ju politisk handling av annat slag varit bättre.
Men i så fall hade ju medborgare på 60-talet aldrig kommit någonstans.
Fast då hade de väl fått ta till andra medel när det...
Haiti, när de frigjorde sig från Frankrike. De startade ett krig mot Frankrike. Det var så de vann sin självständighet.
Ja.
Skulle de inte gjort det då?
Jo. Det var ju bra att de gjorde det, men samtidigt...
Så... De där var det ju...
Alltså människor dog där.
Och de fick ju sin frihet.
Så människor förtjänar det för
mig. Det är så frihet alltid har... Självständighet har ju alltid utkämpats om. För som i Indien...
Men det kanske är för... Ja, precis.
Indien är ett jättebra exempel att det fungerar. Indien är ett jättebra exempel på att det kan fungera utan våld också.
Men att det kräver uthållighet.
Mm.
På ett helt annat sätt. Mm. Och det är det folk...
Och det hade man ju religiös grund också att stå på. Men folk är ju rädda. Eller hur? Folk är ju rädda.
Och folk för, är, för polisen menar
för du? Polisen. För polisen. För
det strukturella våldet.
Ja.
Mm.
Och jag skulle vilja spinna vidare på just rädsla. Och i synnerlighet hur vi kommer i kontakt med rädsla och skrämseltekniken nästan dagligen. Förra gången vi spelade in vår podcast, jag tror det var, om det var samma dag eller dagen efter, så såg jag en löpsedel. Jag såg en tidning, ett tidningsomslag, okej, en framsida såg jag. Och där stod det, GV säger... Fler kommer dö.
Leif GW Persson.
Precis.
Okay.
Och jag tycker det var så kul att se hur tidningen väljer att välja en så pass mainstreamad personlighet som spottar ut någon profetia som säger fler kommer dö.
I vad? Hur då?
Han talade väl om båtflyktingar, tror jag.
Jaha.
Jag är inte helt säker på det. Ja, men fler kommer dö. Alla dö. Folk dör hela tiden. Alla kommer dö. Fan att fler kommer dö. That's life.
Ja. Men hur viktigt är just det?
Nej, skjutningar var det. Just det.
Just det, var det jag tänkte koppla till förut.
Vadå?
Jag får se så vi kommer, jag kan klippa in det snyggt.
Ja, jag vet. Jag bara...
Fler kommer dö. Leif GV Persson syftar då på att det kommer komma fler, att det kommer att fler skjutningar kommer inträffa. Att fler
som de i Göteborg. Så
i Göteborg, då är det han syftar till precis. Och då citeras han då: jag skulle vara svårt förvånad om vi vid årets slut inte kan räkna in ytterligare några som strukit med av det här.
Mm-hmm. Observant av honom.
Ja, men jag känner att det är ju fler, alltså när det står alltså på en framsida på en sån stor tidning att fler kommer dö, alltså folk matas ju med det här att folk kommer dö. Tidningar älskar ju det och folk tar ju tidningar som en sanningskälla.
Nej.
Folk tar absolut tidningar som en sanningskälla. Nej, alltså,
nej.
Jo.
Det tror inte jag. Jag tror inte att man alltid tar tidningen som sanningskälla.
Jag tror att man omedvetet matas in med kunskapen att fler kommer dö, det fastnar i hjärnan. Men du kanske inte tror på det direkt.
Jag ställer konstant kritiskt.
Ja, du gör. Men vi är ju inövade till det, eller hur? Vi har ju inför varje kurs och matas ju med källkritik, eller hur?
Mm.
Vi får ju lära oss om källkritik och sådana saker. Jag vet att alltså, jag har vänner som inte alls... Alltså, de sväljer allt de läser med hull och hår.
I Metro.
Absolut.
Oj då.
Skojar med mig.
Du behöver skaffa nya kompisar.
Nej, men alltså, man ska inte vara kompisar. Det är äldre människor som läser löpsedlar. För de är vana vid... alltså, att det är där de... tar in sin information. Att nyheter är på något sätt där berättar journalister om vad som händer i världen.
Objektivt.
Exakt.
Sanning.
Ja.
Mm. Nej.
Nej, det gör det. Alltså, nej, men det är det tanken. Det är det föreställningen.
En sån typisk grej jag älskar. Jag jobbar alla söndagar. Jag läser aldrig Metro. Men varje söndag i lunchrummet så finns alltid fredagens Metro. Så jag alltid läser för att jag bara, jag kan ligga där. Och jag har svårt att inte läsa då. Och jag älskar när de här nya studier visar att det här ökar risken för att få cancer. Typ. Etc. Och så vidare. Finns alltid någonting annat. Något i den här...
Det finns alltid liksom. Något man får cancer.
Finns alltid något man får cancer. Det finns alltid någonting som... Och jag blir så här... Typ varenda gång så... Typ jag sitter med Malin framför mig, min kompis. Och bara... Vem tror på det här? Vem läser tidningen Metro? Läser en ny studie visar, ja, tror du de hänvisar till vilken studie som nej. Visar på det? Nej. Men ibland står det nya studier, man bara okej, vilka studier då? Nej. Men det här där kan det göra att du får cancer. Och jag blir alltid såhär, men hallå, vem läser Metro på det här?
Mm. Väldigt men många gör ju det. Tror jag tyvärr.
Jo, men jag vet att många gör ju det.
För skulle aldrig du tro på något som står på
det? Men varför säljer du ser, bara en sån sak att de här skvallertidningarna säljer, Se och Hör, Hänt Extra, de här. De säljer ju alltid, eller hur?
Jag läser aldrig.
Nej, jag säger inte att du gör det. Jag vet att du inte gör det. Men folk köper ju det för de gillar skvallret och de tar det som sanningar. De tar
gör de det?
Men det är klart de gör.
Metro förstår jag att folk kan ta som sanning, men... Alltså,
men Aftonbladet?
En 5 år GT, gammal bild GT, på Express. Carola. Och så står det bla bla bla. Så ska man tro att det är sant nu. Alltså nej, det funkar inte. Tror
jag
folk
vill förtydliga
det.
En sak.
Absolut.
Om jag typ säger jag har läst en studie. Då menar jag att jag har läst en akademisk peer-reviewed artikel om... Lalala. Alltså då har inte jag bara läst en tidning som hänvisar till någon random studie som de har gjort en tolkning av. På, alltså förtydliga, 200 ord. Tolkning av en liksom akademisk artikel på typ. Alltså jag blir bara så här.
Men jag kan inte granskad, alltså. jag kan inte räkna antalet gånger som jag har fått ifrågasätta bekanta alltså på Facebook, det är folk som slänger upp allt möjligt de kan, alltså utan någon som helst källkritik. Ibland är det Aftonbladet som tabbar sig, ibland är det Fria Tider, ibland är det Avpixlat och de här. Och folk tar det för sanningar. Det sensationsjournalistiken är så pass institutionerad.
Nej, men om man tänker, jag tror det var Avpixlat eller de här Fria Tider, för det är de lite rasistiska.
Mm.
Ja, jag minns det så tydligt, min bästa kompis, jag såg att hon hade gillat något sånt på Facebook. Jag bara, vad i helvete? Vad håller hon på med? Jag ringde till henne och jag bara, vet du vad du har gjort på Facebook? Hon bara, vadå? Du har gillat någon sån här grej. Hon bara, aha, men ja, det var väl bra skrivet, något sånt där. Jag bara, alltså det är en sån rasistisk sida. Va? Aha, men gud, hur tar jag bort det här? Alltså fick ju panik, för jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Men det var väl någonting som kanske var konstigt vinklad, jag vet inte fan. Men alltså så här, man tror att det är sant eller liksom, oj, titta vad det här sa.
Det jag tycker är intressant med de här, som man ändå kan läsa mitt, eller lite sån här...
alternativa.
Med lagom alternativa internetkällor etc. Mm. och så vidare. Det är ju krönikor, opinionstexter, alltså som handlar mer om enskilda människors tolkningar av verkligheten. Lite som vi gör nu. Det här blir en form av...
Det här är ju vår tolkning av verkligheten.
Det här är vår tolkning av verkligheten. Men då förväntar jag mig att de som lyssnar på det här ser det som vår tolkning av verkligheten. Visst att jag säger att det här hände i Baltimore, men det är jag som läst en tidningsartikel om vad som hände i Baltimore. Det där är inget mer än det.
Vi hoppas alltså, att folk fattar att vi inte är den objektiva sanningen.
Nej, men det är just det som är grejen. Alltså, innan jag började på universitetet så hade jag ju en viss uppfattning om vad sanningen var, vad verkligheten var. Men den har ju ändrats radikalt. Jag är ju inte alls samma, jag har inte samma värderingar längre på det. Alltså, mina värderingar har omformulerats och...
Men det är ju som jag har trimmat lite kanske. Snart har jag varit vegan i 2 år. Innan jag blev vegan. Jag hade ingen koll när det kom till veganism whatsoever. Alltså absolut noll koll. Jag jobbade på en köttfabrik. Fortfarande ingen koll. Liksom inte reflekterat över det innan. Till och med haft kompisar som varit vegetarianer. Fortfarande ingen koll. Aldrig diskuterat det. Aldrig tagit reda på det. Alltså de här... Vad kan man kalla de här som hästarna? Skygglappar.
Mm.
Alltså ögonen.
Mm.
De där är så intressanta. För att folk lever med dem. Jag levde med dem. Jag lever fortfarande med en del av dem.
Mm.
Alltså vissa grejer blundar man fortfarande för.
Mm.
Lite tror jag ibland att det är någon sorts överlevnadstaktik.
Försvarsmekanism.
Jag tror inte man kan ta in allting. Nej. Jag tror inte det går. Jag tror inte du kan leva rättfärdigt till 100%. Eller du kan nog. Om du är en munk, ett kloster, typ...
Men ska du ta in allt så blir du ju förmodligen knäpp till slut. För då vet du inte vad du ska tänka.
Ja.
Då vet du för mycket. Det är som det är. Ju mer du vet desto...
Men det är ju de här skygglapparna tillåter ju människor att svälja just allting de läser. Ja. Eller hur? Det är ett fantastiskt exempel som jag hämtar från... Det är några år sedan. Men det var en löpsedel som vi hade i vår butik. Eller utanför vår butik. Och det var nog, om det var Expressen eller GT, ja, i samma. Mm. Och där stod det, här pekar Osama ut Sverige. Mm. Och jag blev sån här liksom, okej, jag måste kolla vad det här är, för att det här låter väldigt osannolikt. Och ni kan tänka er hur många människor som såg det här och köpte tidningen på grund av att de, vad händer nu, kommer vi dö, eller hur?
Mm.
Kommer vi utsättas för någonting? Det som faktiskt stod var... Här pekar Osama ut Sverige som ett av länderna aldrig någonsin skulle attackera.
Åh,
ja.
Gud.
Hur många människor tänkte så? Men han pekar ut oss som
något han aldrig skulle... Sensationsjournalistik.
Ja, och det här är ju en skrämselpropaganda.
Det är ju ett säljknep.
Ja.
Fast det blir ju ett skrämselknep.
För det, jag tror...
Men det är alltid så här, hur man tolkar vad folk säger, la la la. Magnus Bettner har ju massa såna här historier och grejer om hur tidningar tolkat vad han har sagt.
Mm.
Han var ju med i en intervju av QX, det var länge sedan nu, men där han hade sagt att ja, QX är en tidning för gay, FSUA, HBTQ-människor. Och då såklart tidningen måste fråga om han skulle kunna tänka sig att ligga med en kille.
Mm.
Och det kunde han ju.
Mm.
Så då var ju han bisexuell.
Ja, just det. Jag minns det.
Och så kan vi skriva tidningen då att du är bisexuell? Och det är klart att de kan då. Så han sa ja på det. Sen hade han ju såklart kommit ut ur garderoben.
Mm.
Det var asstor nyhet. För liksom löpsedlar överallt. Att Magnus Bettner kommit ut ur garderoben. Han är bisexuell. Medan han själv var liksom, jag alltid varit bisexuell. Att inte kommit ut. Det har inte varit där. Det råkar vara så att jag lever med en kvinna nu. Men alltså, det här att man alltid måste göra en grej av saker som kanske inte är en grej. Och råkar du säga någonting. Mm. Min absoluta favorit. Experter säger.
Ja.
För att de har ringt, tidningen skriver någonting. Sen ringer man en expert. Och för att liksom, skulle det kunna vara så här, experten säger typ ja. Mm. Och sen tänkte man att experten säger att det kan vara så här.
Varje tidningsredaktion har en liten expertgrupp som bara kan allt. Ringer och kollar. Ja, det är lugnt.
Skriv. Vem definierar man?
De vet ju vem de ska ringa liksom. Också.
Ja.
Det är jag väldigt...
Och jag har svårt att tänka mig att det inte är ledande frågor som ställs av journalisten.
Om vi fortsätter nu då. Skulle det inte kunna vara så att de här skygglapparna även har en positiv effekt? Alltså skygglapparna låter oss ta in och fokusera på vissa saker som vi behöver fokusera på just då. Alltså till exempel, om jag har skygglappar på så att jag kan, typ när jag blev vegan, fokusera på vegan utan att ta in allt annat hela tiden. Ibland måste jag blunda som vegan. För jag kan inte vara 100% i allting. Första året som vegan var skitjobbigt. För att jag fick för mig att jag inte kunde äta någonting. Jag inte kunde... väldigt fokuserad vid småämnen som finns i alla E-nummer etc. Så vidare. Att alkohol kan innehålla någonting. Och de här grejerna bara lades på hög. Jag upptäckte nya saker hela tiden. Vill inte köpa kläder. Vill liksom inte... Den här perfektionistiska pedantheten kring det. Den fick jag släppa på. Sätta på lite skygglappar igen.
Så att du slipper se det här.
Tosor på H&M när jag behöver tosor. Alltså, du vet, alltså... Ja.
Men är inte det någon form av filtrering också? Vad är det man säger? Sila mygg och svälj kameler, eller?
Oj, det har jag inte hört.
Sila mygg och svälj kameler.
Alltså, det är jävligt jobbigt.
Att du fokuserar på det stora hela.
Mm.
Och du låter vissa små saker vara.
Okay.
Och det tror jag är sunt. Jag tror det är hälsosamt. Exempelvis i mina studier så tänker jag ofta, jag har ju en viss syn på världen, en viss syn på hur systemet fungerar. Och jag kan ju inte vara aktivt anti allting som inte följer minsta lilla som jag, min idealvärld. Det funkar ju inte. För världen är ju uppbyggd på så sätt att man måste kunna kompromissa också. Så jag tror att jag tror
att människor har något behov av att kategorisera in saker hela tiden. Just vi styrs ju lite av de här rädslorna liksom, för att saker och ting inte är som vi vill att de ska vara.
Mm.
Så vi gör nog saker till vad vi vill att de ska vara också liksom.
Ja.
Och vill vi att det ska vara okej att äta kött, så blir det okej. Vi hittar ursäkter för att göra det okej.
Det gör vi med allt.
Det gör vi med allt, precis. Det är så här, jag har inte ursäkt för att köpa kläder ändå.
På H&M som egentligen är...
På H&M som jag hatar.
Ja.
Alltså ibland. För att jag bara... Och det, mina ursäkter är ju... Alltså det... Vad ursäktar man sig inte med? Men jag gör ju så mycket annat bra. Ja. Och jag har inte råd. Och jag är faktiskt student. Och det köper jag ändå oftast ekologiskt.
Det är alltså, det som gör det så svårt också. Att när du väljer att bli vegan. Så blir du så ifrågasatt. För att det går så mycket emot vad det är du ska göra. Det, som när du... berättade om hur du tvättade håret utan schampo och jag skulle testa det. Alltså herregud, hela min familj skrattade åt mig. Varför ska du göra det? Gud vad omständigt. Blö, blö, blö. Alltså, och jag bara, men det är väl ännu mer onaturligt att hälla kemikalier i.
Precis, vi kanske ska förtydliga vad jag pratar om. Ja. No poo. Det är en att tvätta håret metod. Det finns även för hudvård och grejer som handlar lite om att det finns sulfat i schampon som förstör hårbotten och även miljön. Och därför så går det lite ut på att man ska försöka undvika sulfater och silikoner och grejer i balsam och schampon.
Intressant.
Eftersom ju mer man tvättar desto
mer
fetare blir håret, om man säger så. Man tvättar ju håret och tror att det blir rent.
Innehåller alla schampon sulfater då?
De flesta schampon innehåller sulfat, sodium, lavet, sulfat.
Silikoner och,
De flesta balsam innehåller silikoner. Och sen är det så att du tvättar håret med sulfater och så får du tvätta oftare för att du ska få håret bli fett. Grejen är du gör är att du förstör håret egna återfettningssystem. Så du skickar liksom signaler till hårbotten att den behöver producera mer fett.
Så fort du har tvättat
det. Att ditt hår blir fetare och du måste använda. Du blir liksom beroende av det här sulfatet för att kunna rengöra ditt hår.
Okay.
Det var väldigt jobbigt dock i och för sig att tvätta håret på det här sättet.
Tycker Josefin.
Tyckte jag, kanske för att jag fick så himla mycket positiv.
Men det är väldigt komplicerade metoder. Jag hade silikonfritt balsam.
Rågmjöl, det var lite konstigt. Men nu har jag hittat silikonfritt balsam och shampoo, så det är lugnt. Jag är en god miljövän.
Det här har aldrig sett det, för jag tycker ni borde ha två väldigt fint hår. Så det känns inte som att ni skulle vara poster girls för...
Har jag fint hår?
Jag har alltid gillat din tatuering.
Nej, det var jag alltså, okay. Nej, men nu, vi behöver inte. Vi kan klippa bort en del av det. Men i alla fall.
Jag tycker inte vi kan klippa det. Jag tycker det är jättebra.
Ja, det är intressant. Mm. Men det är också... Du var inne på någonting där.
Ja, att när man gör någonting som inte är det här helt okej. Okay,
när man inte så, köper hela paketet.
Ja, då blir man så jäkla frågasatt. Mm. Mm. Och det är mer normalt att gå och handla på H&M. Fast det är det som är det hemska av alla alternativ. Än att gå på Myrorna. Vilket är det bästa av alla alternativ.
Tills man börjar i globala studier.
Ja, precis.
Och man helt plötsligt blir förbisatt för allting man inte gör. Ja. Som är perfekt.
Exakt.
Fair trade. Det bästa av det bästa. Ja. Vilket inte jag är emot, men det blir en väldig kontrast.
Mm. Mot vad man var med om innan, ja.
Det är de vänner jag har skaffat mig genom klassen som är fem så här. Mm. Så fort jag rör mig utanför så blir det frågasatt, alltså på krogen, av människor jag aldrig träffat förut. Mm. Så ska jag ställa mig och försvara att jag är vegan. Mm. Vilket jag kan tycka är... Visst att jag ibland har lust att prata om det. Mm. Det är många veganer som tycker om att prata om att de är just veganer. Det är inget ovanligt. Men... kanske inte alltid. Nej. Och kanske inte i den här försvarspositionen som jag måste hamna i. Där jag faktiskt själv tycker att jag gör någonting bra. Mm. Jag vet många som tycker att jag gör någonting bra. Och egentligen inte ens dömer ut alla som inte gör det jag gör. För grund av att jag tycker att jag har bara varit här snart 2 år. Jag har ingen rätt att döma en annan människa för det. För jag har inte tillräckligt... Alltså, jag tycker inte någon annan människa har rätt att döma en annan. Alltså, man har inte den kunskapen om varandra.
Det är inte som att du skulle gå fram till någon och fråga... Varför har du gjort ett aktivt val av att äta kött?
Eller hur?
För att det är ingen som tänker att det är ett aktivt val. Det är bara någonting man gör.
Jag vill bara inte alltid behöva försvara mitt val som vegan som att jag gör något dåligt. På samma sätt som inte jag förväntar mig att alla ni som äter kött ska försvara er. Nej, det gör jag inte.
Min tankegång är så här. Jag tänker mig att när folk ifrågasätter till exempel mig, när jag pratar väldigt mycket om hur jag inte anser att man ska använda sig av företag som använder sig av barnarbete eller liknande. Mm. Men då blir jag ifrågasatt också många gånger att men varför gör du så då? Eller varför gör du så? Och problemet är att när folk säger så, det visar lite hur det vittnar om lite okunskap på grund av att jag ifrågasätter inte alla handlingar, utan jag ifrågasätter systemet.
Ja.
Mm.
Det är det man måste tänka på. Det är systemet det är fel på. Mm. Inte om jag handlar en skjorta på H&M. Det betyder inte att jag inte ifrågasätter systemet som sådant. Och jag vill gärna arbeta aktivt med någon form av diskursiv förändring. För det skulle jag vilja. Mm. Absolut. Och vilket jag skriver om i mina studier.
Mm. Men det är det som är väldigt intressant också att... för det är där att man säger, men du är vegan. Men tänker du på det här då? Och hur gör du med det här? Och har du tänkt på att du inte kan köpa det här heller? Och lalala. Det där får man också en del av.
Att för att du säger att du är vegan så ska du vara Jesus på allt annat.
Mm. Precis, heliga Birgitta brukar jag säga. för det i början jag är vegan. Jag bara, nej, för jag är inte heliga Birgitta. Jag gör så gott jag kan.
Ja.
Och det där, det var ju min släkt när de fick reda på att jag var vegan. Mm. Nu är det så att hela min släkt i andra generationen nu har ägt en köttfabrik. Och producerar kött. Jag vill inte göra reklam så jag tänkte inte säga vilken det är. men det blev rövalde lite grann. Inte så mycket ändå, det var ganska dumt. Men det är ändå mycket ifrågasättningar när jag blev vegan såklart.
Mm.
Och min bästa, jag säger att jag är vegan. Och sen så får man reda på att jag jobbar i en köttfabrik.
Mm.
Folk har så svårt för det. Mm. Det är så sinnessjukt hur besatta människor kan vara av att placera in andra i en kategori.
Mm. Och när du inte får plats riktigt så som de vill.
Precis.
Så blir de galna.
Det blir liksom, jag blir den här fyrkantiga biten så de ska få in den här cirkulära. Och de bara bankar den mot lådan och bara, kom igen nu, du måste in.
Slut får man
och liksom, ja. Jag träffade din kompis, han bara, det där är fel. Det går inte, du kan inte vara vegan och jobba i köttfabrik. Det går inte. Mm. Och jag har fått många sådana. Och jag förstår. Jag förstår, men jag tycker det är roligt att det inte är så många veganer som är förutsatta.
Mm.
Mm. Utan det är ofta köttätare som ifrågasätter det. För att de är väldigt så här.
Men de tänker
veganer har mer förståelse för att det finns någonting som mångfald.
Ja.
Många olika delar av.
Men och jag med individuell variation. Det är förbi, alltså det flyger över huvudet på så många
människor. Jag önskar att jag hade ekonomin att inte jobba på en köttfabrik. Mm. Men det har jag inte just nu. Mm. Det är ett mål. Mm. Det är nästa steg. Jag har varit vegan i 2 år och jobbat för köttfabriken väldigt länge. jag tog inte och gjorde allting samma gång. Jag gick från fullfjädrad köttätare till att bli vegan. Det var ett stort steg i sig. Att säga upp mig från jobbet är nästa steg. Och det kanske tar ett tag för mig.
Yeah.
Jag säger inte att det är rätt att jobba med köttfabrik. Det är liksom inte det jag säger. Jag säger bara att jag förlåter mig själv för det och har lite förståelse för mig själv för det.
Mm.
Som man får ha ibland när man går, du går och köper en skjorta på H&M fast du är emot H&M.
Mm.
Någonstans får man ju förlåta sig själv.
Men en fråga. Finns det bara en sorts vegan då? Finns det bara en sorts klädköpare? Finns det inte nyanser? Finns det inte liksom olika stadier? Måste man köpa hela paketet med hull, hår, allting? Kan man inte bara få slippa äta kött?
Om vi tar den storyn då med din kompis. Han var ju muslim också.
Mm.
Och det första du motsatte dig när han började tjata på mig om min veganism var jag bara, ja, men är du helt muslim då? Så är du allting som ingår i det här extrema muslimska.
I det här paketet.
I det här paketet. Gjorde han det?
Nej, absolut inte. Vi satt ju och drack öl.
För att det finns en nyans i det mesta. Mm. Och sen...
Och innan hade vi också delat på en charktallrik innehållandes väldigt mycket gris.
Så. Stupid. Oh,
jag menar det. Och grejen är, jag dömde inte honom för att han inte var fullt muslim.
Mm.
Det är det enda kontentan av allt det här jag pratar om när jag pratar om veganism och hur folk reagerar på. Det är inte att jag tycker att alla andra är idioter, utan det är mer att jag tycker... Jag tänker inte ställa mig och döma dig, så gör inte det mot mig heller.
Precis.
Och jag tycker inte att någon ska göra det. Jag kan ha lite svårt att förstå människor som tycker sig ha rätten att döma andra.
Mm.
För jag kan ju till och med tycka att domstolen inte har alltid rätt att göra det. Jag kan vara så exempel.
Mm.
För att jag tycker det här med att döma en annan människa, det gör du när du har alla, all fakta på bordet. Och det har du aldrig. Mm.
Precis. Jag får bara ta upp mig, nu när vi pratar om det här, det är inte riktigt samma sak, men P3 hade någon, det var någon temavecka kanske, där de pratade om bögnormer. Så skulle man liksom skicka in hur man upplevde att det homosexuella samhället var någonting. Och då var det många som skickade in att i sådana här homosexuella chattrum och sånt på internet, att det förekom väldigt mycket att det förekom rasism och äldre män som stötte på yngre pojkar och ja, lite så här. Mm. Och sen läste jag en så himla bra artikel, för när jag hörde om det här på radion så tänkte jag, oj, men vad hemskt, vad synd att det är så. Ja, det hade ju varit oavsett. Och så i den här artikeln då, som jag inte vet vem som skrev, så sa han, men bara för att man är gay, alltså... Vi är väl precis likadana som ni.
Mm.
Tror ni inte att det finns rasism i ett homosexuellt, homosexuellt kontext?
Sexualiteten är ju bara ett lager av
det. Ja, människa. Och jag tänkte så här, tänk hur många som inte har tänkt på det här. Jag hade ju knappt tänkt på det själv. Jag tänkte också, oj vad hemskt att det blir så här när det är ett chattrum, som om att det skulle vara något jävla happy land paradise liksom, bara för att det var homosexuella. Jag vet inte fan vad jag tänkte.
Och sen får jag lägga till en grej på det. För det är ju väldigt så här, när det kommer till homosexualitet, i min värld i alla fall, det är ju inte ens ett val.
Nej.
Mm.
Alltså jag har i alla fall valt att vara vegan.
Ja.
Det är i alla fall ett val, vilket gör att jag kan säga en del om min identitet för att jag har valt att vara vegan. En del, vill jag bara undersöka. Alltså det säger ju inte allt. Det är ju sjukt att jag verkligen blir kategoriserad på ett sätt sen jag blev vegan.
Ja.
Vilket är konstigt, för att innan jag var vegan, hur blev jag då kategoriserad? Alltså jag blev lite så
här, var ingen alls då.
Så mycket inte jag tändes liksom. Nej. Men... alltså just gay är ju verkligen, och det tycker jag är vegan med, men just gay är ju verkligen inte ett val.
Nej.
Och det är ju bara en del av, en stor, stor, stor del.
Sen, det är alltså, klart att det förekommer andra grejer fast man är homosexuell. Man kan väl vara sjukaste rasisten och vara homosexuell.
Absolut.
Det har ju ingenting med saken att göra.
Ja.
Och jag,
än en gång, individuell variation. It's a thing.
Mm.
Jag menar, jag vet själv hur många gånger jag, alltså det här är... Jag som är adopterad och är en brun person hudfärgsmässigt nu, inte politiskt mässigt.
Ja, det är bra.
Finns brunt.
Ja, men det är SD.
Vad sa du?
SD, de är bruna.
Är det
brunt? Brunskjortor.
Det kom väl sen Hitler, ja. Brunskjortorna.
Jaha, jag tyckte väldigt brun.
Men i alla fall, jag har ju alltid, när jag träffar människor så har folk alltid haft en viss uppfattning, en föreställning om hur jag kommer vara som person. För jag har klätt mig väldigt annorlunda genom åren. Men när jag träffar nya människor och jag berättar, vi vill känna varandra och jag berättar att jag älskar av hela mitt hjärta punkrock. Då står folk som frågetecken. Mm. Hur kan du gilla punkrock?
Det blir fel.
För ja, många människor ser mig som att, men borde inte du vara hiphoppare? Eller
reggae.
Eller ja, hur är det, reggae? Eller
vi kanske,
men vadå, vänta lite, vadå? Hallå, du ska väl gilla Bollywoodmusik?
Ja.
Eller? Jag får inte tillhöra individuell variation. Jag tillhör, det är bara ett lager av mig. Musik är bara ett lager av mig.
Men jag tror att det här, då kommer vi tillbaka till rättsråd. Alltså det är ju en försvarsmekanism. Mm. Det är ju en form av taktik man har.
Just för att hantera folk.
För att tackla rädslor.
Kategoriseringen genererar ju rädsla.
Ja, men det är ju även, det var från början ett sätt för att tackla rädsla, så som jag ser det. Sen om det,
men för att förstå.
Sen tror jag det är väldigt viktigt att inte lägga för mycket värdering i det. För jag tror att alla människor kategoriserar.
Mm.
Alltså det gör ju vi med. Alltså ingen människa är ju helt fri från fördomar.
Det går inte att inte göra det, för hjärnan klarar inte.
Nej. Men det enda jag känner är att jag i alla fall försöker ställa mig kritisk till mina fördomar hela tiden. Mm. Alltså försöker ställa mig kritisk. Försöker inte döma människor. Försöker. Precis. Vilket blir som en aktiv alltså grej man gör.
Mm.
Jag skulle säga att jag utmanar mina fördomar nästan dagligen. Mm. För sen jag började studera, som sagt, så många av mina fördomar och förutfattningar har försvunnit. Och jag har utvecklats som människa, och jag är så glad över att jag har gjort det. Mm.
När man ser tillbaka.
Ja, men när man tittar i backspegeln och ser sig själv, hur man var då. Jag har läst saker som jag har skrivit förr.
Mm.
På sociala medier och så. Och jag kan verkligen inte känna igen mig. Vem är den människan? För jag kan inte känna igen mig. Så mycket har förändrats.
Mm.
Men det är alltså när jag går tillbaka till, ser tillbaka på tiden som inte vegan.
Mm.
Alltså jag är 23. Mm. Så vegan i snart 2 år. Alltså varit inte vegan i 21 år. Mm. Det är ju majoriteten av mitt liv, så att säga.
Och ändå är det en sån här betydande del. För jag har ju kategoriserat, alltså
vi har ju bara känt dig som vegan.
Exakt.
Ja. Jag vet, och det är det jag tycker är så fascinerande. När jag ibland så här ser det liksom.
Mm.
Typ jag var på Fiji förra sommaren i 2 månader. Och blev alltså kategoriserad. Men du vet, veganen.
Mm.
Som när jag hade dreads en gång i tiden och blev kategoriserad. Men hon med dreads.
Mm.
Som att, för att det är det mest utåtstående draget liksom. Mm. Som man ändå kopplar en person till.
Och man vill alltid ha det där draget på vem man än träffar. Man, mm. man kan liksom inte bara ha.
Men då blev jag ju så här, men shit, jag har ju bara varit vegan. Då har jag ju bara varit vegan i knappt 1 år.
Mm.
Och kände att, men hallå.
Det var ändå det som var sagt mest av dig.
Ja, vem är jag utom det för er liksom.
Mm.
Väldigt så här.
Det är ju mycket det jag talar om. När jag talar om identitet ofta, vilket ni vet att jag tycker om att prata om. Så jag menar ju det att identitet, det kräver två parter. Det kräver dig själv som utövar din identitet.
Mm.
Och det krävs den andra parten som reflekterar tillbaka. Som uppfattar dig. För du kan inte vara någonting, du kan inte vara jaget utan det andra.
Nej.
Sen har du inte bara en identitet, du har precis den identiteten som någon ger dig.
Det var dit jag ville komma. Att du är ju, din identitet omformas hela tiden. Det är inte något statiskt utan det är en process. Den jag är idag är inte samma människa som jag nödvändigtvis var igår eller för 3 år sedan. Och det behöver heller inte nödvändigtvis vara tidslinjärt. Utan jag kan vara någon i en situation och någon annan i en annan situation.
Alltså, till exempel, på vilket sociala kontext du är i.
Exakt.
Den sociala kontexten spelar så sjukt stor roll.
När jag sitter och talar med er så talar jag på ett helt annat sätt än om jag är med mina föräldrar.
Ja,
eller om
klart.
Jag är med min fru. Eller mina vänner från gymnasiet.
Det och det handlar ju inte bara om alltså, hur det tas emot. Utan det handlar också om att vissa människor ger man en del av sig själv. Alltså man visar upp den här delen. Och du försöker liksom. Det finns ju vissa kontexter där du verkligen ska liksom. Nu ska jag visa upp det bästa av mig själv. Eller nu vill jag visa den här sidan. Eller där. Och men vi pratade om innan det här dating.
Mm.
Och liksom killars. Alltså när de typ ska. För mig har jag märkt att när killar ska göra typ reklam för sig själva, alltså som ett varumärke liksom, alltså hur de skriver sms eller hur de pratar om sig själva eller hur de ställer frågor. Alltså ibland är det ju sjukt utstuderat. Vissa killar ska lägga fram det som så himla avslappnat. Vissa lägger fram det som så avslappnat för att det är utstuderat avslappnat. Alltså det här, hur man säljer in sig själv.
Jag tror att alla människor är ett varumärke i sig själv, för att i din identitet du vill presentera dig på ett visst sätt för andra människor.
Men du måste ju göra det, för att du, det spelar ingen roll vilken identitet du tror att du själv har, för uppfattar inte den som tittar på dig rätt, så tillskriver ju den en annan identitet.
Mm.
Eller hur? För den bestämmer vem du är.
Ja, men precis.
Det spelar ingen roll vem du tror att du är.
Ja, men
kommer
det,
inte det ut, så ser den andra inte.
Då blir det ett misslyckande i kommunikationen. Ja. Eller hur? Om den kommunikationen misslyckas, så vem ligger ansvaret på mest? Det vet jag inte. Men det kan ju vara jättejobbigt, naturligtvis.
Och det är väl just därför folk då tror att du ska vara en sån där hiphoppare, för att det är så jag brukar tänka, det är så det brukar vara när jag träffar såna som du.
Mm.
Jo, det är precis, därför du känner kanske att du måste visa en annan sida för att motbevisa dem i den här. Ja.
Och bevisa dem fel. Människor, vilket syfte, alltså jag menar, om vi återkopplar till datingvärlden så är den ju väldigt ytlig. Och det är ju väldigt mycket du ska visa rätt sida, tillräckligt många sidor tillräckligt snabbt för att vara intressant. Och grejen är, här sitter jag och säger att jag inte är en dummande person, vilket jag inte är. Men när det kommer till datingvärlden så är de ju brända ganska fort om de säger fel saker.
Och du har ju en viss tidspress på dig också. Du har inte hur lång tid på dig som helst att imponera på den här människan som du har något.
Och det finns ju flera alltså, kategorier där de vänder sig själva ganska fort. Jag dejtade en kille men vi dejtade ändå ett tag innan vi kom in på det, vilket var intressant. Men kanske 2-3 veckor max. Ja. Tills vi kom in på en diskussion om feminism. Liksom.
Mm.
Och där han uttryckte åsikten som att feminismen hade gått för långt. Etc. och så vidare. Och det var mycket så här emot religion och sådär. Och jag var mycket mer så här, du har ingenting att säga om religion, för du tror inte ens själv. Och hur kan du tala om för människor hur de ska leva sina liv? Och han var lite så här, att religion bara är dåligt. Att inga religiösa människor borde få privilegium. För att det bara är någon som tror på något påhittat. Och vi har diskuterat det, Danny och Nist. Och det är ju, tycker jag också att jag är nu helt plötsligt. För att jag bara anser inte mig själv ha rätt. För att jag tror ju inte. Men då, hur kan jag då förstå någon som gör det?
Precis.
Men han var väldigt så här, och alla konflikter och Syrien och allting, det handlar om att folk tror på religion. Och det var ju det här, men det var även många diskussioner kring det här och feminism och som bara... Vi slutade höras. Det var bara, du vet, stegvis. Bara trappade ner. Och sen var det liksom...
Förstår
det var inte så att vi bråkade, men det blev liksom så här... Vi insåg att det här kommer aldrig leda någonstans.
Men trodde
att... olika värderingar. Mm. Att det...
Tror du att han fattade att det var på grund av det?
Jag vet inte. Alltså på ett sätt så tyckte jag nog att han var mer för det. Alltså sådär.
Han
hade extrema problem att jag var så feministisk. Att jag tyckte att Gudrun Schyman var bra. Var liksom... Nej. Och typ så här, han tyckte att hon var en fullkomlig idiot och mans hatare.
Men det påvisar ju lite av hans egna okunnighet när han säger att feminism har gått för långt. Precis som att feminism är en sak.
Ja, feminism
är ju ett brett, det finns ett brett spektra av
jag tycker
olika skolor.
Ja, alltså jag behöver inte vara med någon som tycker exakt samma som jag. Absolut inte.
Nej.
Men någon som inte ens kan liksom sätta sig in i, eller som kommer med liksom att feminismen har gått för långt. Eller,
alltså, hur
eller har så mycket emot att jag tycker på sätt. Det var snarare, det krockade nästan mer. På grund av att jag hade så starka åsikter. Och han var emot det.
Men jag förstår inte riktigt hur en man kan säga till en kvinna som han träffar. På det sättet. Att feminismen har gått för långt. Han alltså, säger att han har tolkningsföreträde för dig som kvinna. Att bestämma hur dina rättigheter, när de ska... Alltså, ta stopp.
Hur de får yttras.
Ja.
Ja.
Framförallt började vi den här diskussionen med
hur att det var en tjej
som hade skrivit en debattartikel om att hon var kanske 15 eller någonting. Det var den här unga människor som skrev och hon var rädd för
sådana här unga människor som skrev.
Men jag tycker det är så härligt att många unga människor gör det.
Mm.
Det finns verkligen mer och mer. I alla fall, hon var rädd för att bli våldtagen. Det var en sån här vanlig strategi för henne när hon gick hem, typ att man skulle ringa.
Ja, alltså, så här känner jag igen.
Sådana här vanliga strategier, och bara lyfta fram det som att det här är den verkligheten vi har.
Mm. Varför ska jag behöva gå runt
och vara rädd? Och han var som att han förnekade det här. Och typ, ja, det var det här han sa. Jag liksom, jag bara, så när jag tar liksom, jag var så här, jag förstår dem. Alltså nu har jag betett mig som att jag är väldigt orädd. Och jag liksom, jag har ändå tagit hem människor till mig utan att känna dem.
Mm.
Och det hade kunnat hända saker.
Mm.
Och den här tjejen agerar efter sina rädslor, vilket jag kanske har slutat göra lite. Men jag är ju äldre också. Liksom så här. Och då la den här killen fram det som att, ja, men om jag tar hem en tjej eller något. Hon skulle ju kunna vara psykiskt störd och galen och börja knivhugga mig.
Ja, men han är ju inte rädd för det.
Nej, men han satte dem här på samma nivå. Mm. Han tyckte helt enkelt att det var samma sak.
Men går han och tänker på det när han går ut på gatan?
Nej, precis.
Går han och är orolig över det när han pratar med någon tjej på krogen? Är han orolig över det konstant?
Tänk om den här tjejen går hem och våldtar mig sen.
Det är det dummaste jag
har. Men det var lite det som nu, det var många sådana här saker som gjort att det inte funkade mellan den här killen och mig.
Förstår.
Men alltså, det var liksom som att jämställa, som att lägga det på samma nivå. Det tyckte jag var så oerhört. För att om jag liksom, det har ju mycket med muskelkraft att göra, absolut. Men jag vill ju kunna leva liksom att, säg att jag pratade med en tjej en gång som hade gjort en del dåliga beslut för 5 killar.
Som inte var så,
var
så här,
och många gånger hade hon varit att hon hade tagit hem dem och sen hade hon blivit, nej, jag har ingen lust att ligga med dig ikväll.
Mm.
Och jag är ledsen, men jag känner inte det just nu. Jag mått lite dåligt eller någonting. Mm. Du får jättegärna sova här, men jag vill helst inte göra något mer. Det här har blivit accepterat. Det här hade hon tydligen ändå gjort några gånger liksom så här. Blivit accepterat alla gånger utom en. Såklart. Mm. För det är alltid så. Alltså det är liksom nu liksom alla gånger förutom den här enda gången då hon nästan blev våldtagen men lyckades ta sig därifrån. Mm. Så det är liksom inte.
Var det hennes egna hem?
Nej, det var hemma hos honom.
Ja, okay.
Det är liksom inte en påhittad verklighet här.
Nej.
Att det skulle vara ett problem. Vilket han fick det lite framstå som. Att
det är som att han har missat hela genushistorien.
Men
vadå, finns det verkligen på riktigt?
Men det är som att han hade missat hela det här med strukturella problem och historiska kontexter. Och
men är inte allt. Det ett litet bevis om utbildningssektorns misslyckande också?
Jo.
För sådana här saker lärde inte jag mig i högstadiet. Jag fick inte lära mig om strukturellt våld. Jag fick inte lära mig om diskrimination. Utan det talades inte om det på det sättet.
Mm.
Jag tror att det har blivit lite bättre nu. Mm. Kanske. Jag vet inte. Jag är inte säker. Men
eller så är det att vi har lärt oss grejer och hoppas
jo,
att andra
nej, men jag talar om alltså, jag menar alltså i grundskolan. Mm. Alltså
det borde
kanske
ju vara mer lyft eftersom att det lyfts. Absolut. Ännu mer i samhället generellt. Jag tycker att det borde
men man kan ju ta den här dating-historien då. Det är ju lätt till ännu mer hos mig att jag har satt vissa preferenser om jag ska träffa en kille eller inte.
Att de ska visa i början tydligt vad lite de är okej okay med.
Alltså lite ja. Så om jag väljer att liksom fortsätta någon historia från krogen eller något annat så här, kompis blind date som inte ens tala om. Så då liksom då har jag vissa preferenser. Helt plötsligt så bryr jag mig ändå om är du höger eller vänster?
Mm.
Alltså någonstans, alltså jag vill inte vara en sån som absolut inte kan vara med någon som röstar åt höger till. Mm. Men den här killen var ju med åt höger till. Eller han var ganska politiskt ointresserad, punkt slut.
Mm.
Vilket det alltså det här låter konstigt, men jag är typ nästan hellre med någon som är med höger till då, än helt politiskt ointresserad.
Ja,
för jag kan inte av folk som inte engagerar sig alls. Det blir lite jobbigt. Det blir jobbigt just för att jag är så.
Mm.
Tycker jag om att prata om det liksom.
Men jag tycker ändå att det är bra det som du har gjort. Alltså jag ska inte säga någonting heller. För min pojkvän, vi har ju absolut inte samma politiska åsikt. Vilket det jag tycker är jobbigt. Men jag får ju acceptera det.
Mm.
Och jag vet, okej, nu låter jag jätterum. Förlåt om du lyssnar på det här. Men jag tycker kanske inte att han har lika mycket kunskap som jag har i området. Politik. Och att han kanske ser det på ett lite snävare sätt än vad jag gör. Nu låter jag jättehemsk. Men jag kan förstå varför han har en annan åsikt än vad jag har.
Men det är absolut inte fel att du känner så heller på ett sätt. Jag vet inte. Jag har en liknande situation med min fru där hon är troende på ett annat sätt än vad jag är till exempel. Jag som omnist, men jag ställer mig utanför all form av organiserad religion. Vilket hon inte är kanske då. Men också att vi ser väldigt olika. Jag är väldigt driven i det. Jag tycker om att prata om det mycket. Jag tycker om att diskutera, debattera det. Och nu på senare tid så har det också blivit att jag det är lite ful ovana som jag har plockat upp också, att jag börjar kritisera filmer väldigt mycket. Populärkultur i allmänhet. Och jag, för jag kan inte vara tyst när jag ser stereotypa
alltså jag känner igen mig så mycket.
Världsbilder som inte stämmer överens med min egen liksom, som särskilt barnfilmer.
Aha.
För att vi tittar på mycket film tillsammans med min systers barn. Och jag kan inte vara tyst. Och min fru stör sig som fan på det. Och det förstår jag. Herregud, det är skitjobbigt att sitta med någon som ska hålla på och komma. Jag förstår ju det. Jag förstår att hon tycker det är jobbigt.
Danny, vi får börja titta på film tillsammans.
Jag tror det.
Våra respektive titta med varandra istället.
Ja, kanske.
Alltså jag är ju lite så här då. Roligt nog. Att jag förstår det. Jag har också blivit lite besviken det senaste. För jag började kolla lite på Sex and City igen. En serie som jag älskar.
Ja, jag vet. Det blir jobbigt.
Och sen har jag börjat inse lite att, oj, vilka konstiga normer de här tjejerna har. Och liksom, sådär. Sen, såklart, så börjar min syster babbla på om det här. Och det är ju såklart en kille som skrivit Sex and City. Eller två killar, eller vad det var. Ja. Och lite såhär. Men, alltså... Jag är ju, som vi har redan konstaterat i den här podden, lite mer romantisk lag. Jag tycker fortfarande om att liksom kolla på det här stereotypiska, liksom klischéfilmerna, romantiken, happy ever after, ja tack.
Alltså, men det är det svåra att när man väl har fått reda på allt det här som vi har fått genom våra studier, så kan man inte släppa det.
Mm.
Och jag menar, man märker det med allt som du säger, tv, film... Alltså min favoritserie typ Vänner, som jag alltid har älskat. Och så bara fan.
Mm. Gud, det är samma sak för mig. Jag har alltid tyckt om Vänner. Och helt plötsligt så blir jag bara,
vad gör de?
Nej. Jag kan inte se det längre.
Men jag är bättre. Där släcker jag lite skygglappar ändå. För jag är bättre på att
man måste sätta på sig dem igen.
För jag måste liksom, jag njuter av det ändå.
Jag gör det men
okej, okay, vi tar nästa grej. Julafton eller julen. Hela
julen överhuvudtaget.
Jag förstår att man tänker konsumtionssamhället jättehemskt. Och jag har ställt mig in med det här. Nej, jag vill inte ha massor av julklappar och det här och det här och det här. Och det här.
Men det är inte det handlar om.
Jag älskar julen.
Jag med.
Jag älskade julen när jag var liten. Jag gjorde det, jag älskade den verkligen. Och fram tills, jag vet inte, för 3 år sedan så älskade jag julen. Nu gör jag inte det. Jag kan inte göra det. För att dels på grund av mycket att jag börjar... tänka mycket på identitetsskapande. Vad som är viktigt för mig egentligen. Jul är inte viktigt för mig. För jag bryr mig inte om Jesus föddes eller inte. Jag bryr mig faktiskt inte.
Inte jag heller, men jul är mysigt.
Men jag bryr mig inte om... Okej, julmaten bryr mig om, för jag tycker den är väldigt god. Men jag har svårt att relatera till julen. Mer än att det är mysigt att vara med familj.
Men betyder det att du inte alls firar julen? Eller
jag firar den. Jag gör ju det.
Men du tar bort de delarna som du tycker om.
Jag tar inte bort några delar för att min mamma vill behålla. Nej, jag vill inte ta bort någonting från min familj heller. Nej, det. Jag vill inte verka som en dusch, du vet. Som en pretentiös skit som försöker att solka ner deras jul. Mm. För att det är ju ändå vår jul. Jag tycker om idén om att familjen samlas. Och, du vet, det är jättemysigt, visst. Men... jag köper inte det här med att man måste konsumera.
Nej.
Att man måste köpa. Man säger, jag köper julklappar, absolut det gör jag. Särskilt till barnen. Mm. Men,
men det är inte det handlar om.
Det, men det är inte det det handlar om. Du har missat liksom det mysiga.
Ja, och det är Jesuskrubban.
Nej,
tyst när jag pratar. Kolla här. Julen. Alltså, du har missat... det handlar inte om religion i Sverige längre.
Nej.
Det är inte religion. Det är jag tycker det är jättemysigt att vara i kyrkan ändå på jul. Mm. Bara för jag tycker om julsångerna. Jag tycker om Lucian.
Tyst med dig. Jag
vill inte ens höra det här.
Nej.
Det är jättefint. Och sen så...
men det är allt som man gör på jul. Glada,
och det är mysigt och hela december är bara fyllt med alla mysiga ljus.
Och man bakar och fixar.
Ja,
och
man bakdagar.
Jag tänkte säga, köp julgran. Man klär julgranen, du behöver inte köpa julgran. Du kan sno en, slipper du konsumtionssamhället. Nej, men det är ju liksom hela den här stämningen som
blir. Det är jobbigt med julgranen.
Ja, men skit i julgranen då. Du kan väl klä något annat.
Jag är gärna en grinch.
Nej.
Jag är en grinch.
Nej, men jag förstår vad du menar, att det inte är kul med...
det ska vara på speciellt sätt.
Ja.
Men min mamma brukar alltid säga till mig, men du kan sätta upp några ljusstakar i alla fall. Ja. Jag kan gå upp och göra det åt dig. Nej, du behöver inte, det är okej, snälla.
Har du inte ens ljusstakar?
Varför ska jag göra det? Jag firar ju ändå jul hos mina föräldrar.
Men
Men sånt är ju så tråkigt den här. Nej, men jag är ändå inte hemma på julafton, så jag har ingen julgran.
Julafton, det handlar inte om julafton. Nej. Det handlar ju om jul. 1 december till 24.
Ja, egentligen lite julen. Till.
Men jag har ingen relation till det ju.
Men jo, du ska tycka att det är mysigt och fint.
Varför ska jag göra det?
För att det är det. När det är jul så ska vi gå julfika och
ja,
bara mysa sönder.
Ja.
Jag tror att ni läser in lite väl mycket i det jag säger nu. När du och jag gick genom Haga,
det är så mysigt.
Jag tyckte det var jättekul. För jag tycker om faktorn, jag tycker om stämningen, det gör jag. Men stämningen och själva julen som institution är inte samma sak. Det är en del av det.
Men då tycker vi om stämningsjul.
Jag köper inte hela konceptet. Men det måste man köpa hela konceptet?
Nej.
Det var det jag var inne på
innan. Men du ska tycka att det är mysigt.
Det gör jag.
Du ska följa traditionen.
Du ska.
Jag har aldrig träffat någon som är så anti. Det här sa jag förra podden också. Som är så mot etablissemanget i många frågor. Och sen kommer
jul. Älskar julen.
Så älskar julen så mycket.
Jag säger att jag älskar konsumtionssamhället. Eller att jag älskar allt det där. Men jag tycker om jul. Ni behöver inte köpa några julklappar till mig. Det handlar inte om det.
Hade du träffat mig för 3 år sedan så hade jag älskat julen.
Okej, jag vill tillbaka.
No.
Nej, ja, men då var jag heller inte så
smart.
Nej, det var jag inte. Jag var nog inte så behaglig att ha att göra med för er, hade jag tror. Har ni några förväntningar om ni träffar någon på krogen kanske? När man möter någon, vad förväntar man sig? Vad har man för föreställningar?
Alltså jag tycker det är så roligt med det där. För att man är så... försöker att inte ha det.
Mm.
Alltså jag berättade det tidigare. Att jag har börjat skapa vissa så här preferenser ändå. Som jag egentligen inte trodde att jag hade. Men så jag börjat lägga till mig med lite mer och mer typ... Gärna lite mer åt vänster och så.
Men man undviker ju vissa killar. Man är ju den här kategoriserande. Och tänker, nej inte den, inte den, inte den, inte den.
Och så då... tycker man typ att man har lite mer rätt att göra det bara för att det är dating.
Ja, ja men faktiskt säger jag som i ett förhållande. Men man gör ju ändå det, man ser ju vissa killar som man känner, det där vill jag verkligen inte ha någonting att göra med.
Ja. Och för sen är det känns alltså varumärket, ja. Jag älskar det. Hur killar lägger fram sig själva, ja. Typ i sms eller i liksom hur.
Eller bara en konversation.
Ja, en konversation, ja, absolut. Och sen, jag älskar det. Jag har ju alltid haft det här första gången. Och du vet, när en kille ska bjuda en liksom. Och jag tycker inte om det egentligen.
Det ligger ju en förväntning bakom.
Det ligger en förväntning bakom när en kille bjuder. Och jag tycker det är obekvämt. Mm. När jag var i Australien så var det verkligen en sån sak att killen skulle bjuda. Det tog sjukt lång tid för mig innan jag... Så att de gör det utan man han knappt säger nej liksom, de gör.
Men frågan är vad skillnaden blir. För om man är i ett land där det kanske är lite mer norm att man bjuder för att bjuda, inte kanske lika mycket för att ligga, men för när, alltså, i Sverige då känns det ju som att, alltså jag vet inte, det är dyrt folk i snåla. Man bjuder inte om man inte har en baktanke.
I Sverige känns det ju sjukt mycket mer som att strings attached. Alltså här kommer med en hake.
Precis.
Varenda gång.
Jag har tackat nej till drinkar för att det är liksom... Man vill inte ha de där the strings liksom.
Men samtidigt om man är på en första dejt, alltså verkligen en uttalad första dejt med en kille,
då är det ju...
Så känns det lite så här, då vill inte jag vara den där personen som säger nej,
nej.
Till... När han bjuder. Det känns lite fel.
Det kan vara lite svårt också att avgöra vad agendan är. Om han bara vill vara snäll och ett gott intryck. Eller om han bara vill ligga. Det vet man ju kanske inte riktigt då, va?
Mm.
När jag träffade min fru. Första gången när vi faktiskt sågs. Vi kan väl kalla det första dejten. Då skulle vi äta i Kungshallen i Stockholm. Och jag tittade åt hennes håll när jag skulle betala maten. Som vi nyss hade beställt. Och liksom, ska vi göra den här dansen nu liksom? Och så ska jag betala. Nej, hon såg och tittade på andra saker. Hon bara väntade på att jag skulle betala.
Okay.
Vilket då tänkte jag liksom, inte ens en liksom en check dance, ingenting alls. Okej. Hon har sagt efteråt att hon verkligen inte menade så, utan hon tänkte verkligen på, hon var så nervös.
Ja.
Så det var, så därför det kan vara svårt att veta exakt vad det finns för baktankar. Jag vet själv, jag har vänner som där jag tycker om att analysera dem när de är när vi är på krogen. För att jag har vissa vänner som tycker om att bjuda tjejer på drinkar och de förväntar sig saker. Förväntar sig uppmärksamhet, kanske även lite strul, de förväntar sig kanske någon fysisk beröring, de förväntar sig i alla fall att tjejen ska vara vänd mot dem. Eller förstår du?
Mm.
Och finns det vissa som är lite värre än andra då, som kanske blir förbannade när de inte får som de vill. Och det bekräftar ju det som ni talar om, att det finns en agenda bakom det. Och det kanske inte är så trevligt alla gånger liksom.
Nej.
Och det ställer ju till det för de för de killarna som faktiskt vill vara trevliga och kanske bara vill snacka med någon.
Som bara har avslått av pengar.
Precis.
På krogen är det dock lättare att säga nej.
Ja, troligtvis.
Alltså det är ändå en lättare miljö att säga nej på. Där säger jag oftast nej. När det kommer till första dejten har jag ändå varit några stycken liksom. Och då, ja, alltså ibland har jag varit lite så här, nej, det tagit diskussionen, och ibland har jag inte orkat för att det blir man sätter en
stämpel. Kommer man in i feministdiskussionen med en gång,
ja,
liksom.
Kanske man orkar kanske inte ta det där extrema i början, så då tar jag det andra gången.
Säger vi för later.
Men jag var faktiskt på en första dejt så här, bara en sån här lättsam, bara ta en öl liksom, med en kille jag inte har träffat förut. Och det tyckte jag var så intressant, för att där, så liksom när vi skulle, när jag kom så hade han redan köpt sig själv, så köpte jag till mig, vi satt oss, vi pratade en stund, sen skulle vi köpa en till, och då betalade vi för sig igen. Och jag var så här, alltså grejen är den att det var första gången någonsin, tror jag, som det där hade hänt då. Och så jag bara ändå, nu märker ju min egen reaktion. Var inte så här,
kom på liksom, dig själv lite.
Kom på mig själv med att ändå
reagera på det. Inte att man blir sur, men man märker det.
Jag blev inte sur, men tyckte det var konstigt. Alltså, inte för att jag tycker om att killen betalar första lite varje gång. Men jag bara kände lite så här, oj. Det blev ändå väldigt utmärkande för honom att han inte gjorde det.
Men där igen så vet ju inte heller varför det var, blev nej. Så. Han kanske bara var nervös och liksom,
eller inte ville framstå som den här.
Vi började prata om det.
Jaha, okay. Nej.
Alltså, för att vi stod bredvid varandra och skulle liksom, vi hade så här, och det, jag vet inte om det var jag eller han. Jag tror att jag bara, vi hade inte pratat.
Det måste ju vara du. Så
att det. Jag, jo, det var jag. Vi hade inte pratat ett tag liksom, och pratat om normer eller någonting. För att jag återkopplade, kom ihåg. Jag bara, följer vi normer här nu? Eller var liksom, han bara, nej, jag betalar för mig. Och jag bara, han var så här.
Jättesjälvsäker.
Jag har inte råd, typ. Och jag blev så
här. Men du gav ju ändå en anledning.
Nej, men
jag kommer inte föda dig och jag har inga pengar.
Choose me.
Jag är ärlig om det, jag är ärlig i alla fall.
Men jag tyckte det var så himla, jag bara, soft typ. Först var den lite så här soft, nice, med en kille som inte bryr sig. Och i början var det en positiv grej med oss liksom, så här, när vi dejtade inte så länge, men det var. Men sen så kom jag på mig själv med att för mycket avslappnat kan också vara fel. Alltså man, för det är det här vi kommer åt.
Intensiteten kanske försvinner.
Varumärke, alltså någonstans så känns det som att killen får ju anstänga sig på något plan.
Behöver inte du för göra det?
Vad sa du?
Behöver inte du göra
men
det?
Men jag gör ju alltid det. Vi måste avsluta, kan inte.
Ja.
Okej, men okej, som att man påverkas av grejer som när han inte bjuder eller gör det. Det blir en faktor i vad uppfattningen man bildar om de här personerna. Och så blir det ju.
Mm.
Vilket är rätt fascinerande.
Jag tror att vi kommer, det vi kan ta med oss egentligen är väl kategorisering. Vi kommer inte ifrån det även om vi vill komma ifrån det.
Nej, det gör vi inte. Och det är därför jag tycker att vi ska vara försiktiga med att lägga för mycket värdering i kategorisering.
Mm.
För att det blir någonstans en försvarsmekanism som alla använder sig av mer eller mindre. Men man kan ju vara lite kritisk till hur man gör det. Men självkritik är väl alltid en viktig sak. Liksom.
Jag vill slå ett slag för individuell variation.
Jo, det är ju vackert.
Det är viktigt att komma ihåg att det finns och att det är en grej. Och att man, även om du ser en grupp människor, så är varje enskild individ av de här människorna just det, en individ.
Mm.
Så, med egna åsikter och tycken och nyanserade perspektiv på saker och ting.
Är budskapet med på den?
Ja, jag tror
den här. Jag tror vi ska knyta ihop det här.
Jag tror också.
Det låter bra.
Jag tror att det var viktigt. Men
Det har gått fort ändå.
Ja. Det går skitfort.
Det var ju för att jag var sen.
Ja, just det, var sen första gången.
Ja, första gången i mitt liv känns det som.
Mm.
Ja, aldrig hänt.
Men vi säger väl hej för oss då.
Ja.
Tack för oss.
Tack.
Och vi
tack,
ses
tack.
Om en vecka igen, eller?
Absolut.
Nästa vecka.
Mm.
Gött.
Tack.
Hej då.
Hej.
Hej.